Klockan är nu 3 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu.
11-åriga Liam har serverat skolmat han är allergisk mot. SSU och MUF laddar inför höstens partival live i vår studio. Och Göteborgs operahus förbereder sig inför säsongen.
Ja, 11-åriga Liam går i årskurs 5 på Vittra Kronhusparken. Han är allergisk mot ägg och mjölk. Trots det har han vid 9 tillfällen fått mat som han är allergisk mot. Och på grund av detta har han fått åka akut till sjukhuset 6 gånger. Av skolpersonalen har Liam blivit lovad att han tål maten.
Så jag frågade om jag kunde äta maten. Sen sa de ja, så jag åt typ 3 tuggor och kände att det blev en klump i halsen. Så jag frågade 2-3 gånger så sa de fortfarande att jag kunde äta den.
Första gången Liam fick en allergisk reaktion var för 6 år sedan. Nu, efter 9:e gången, har föräldrarna fått nog och anmält skolan till miljöförvaltningen. En av anledningarna till att Liam har fått mat som han är allergisk mot förklaras med en rad rektorbyten och att kommunikationen därför inte har fungerat som den ska.
Ja, men jag var jättearg, vilket vi har inte anmält förut. Flera gånger. Det är jätteallvarligt.
Trots att Liams allergier är så allvarliga att det handlar om liv eller död, tar inte alltid lärarna Liam på allvar.
Ja, jag åt mat sen jag sa till min lärare att jag mådde jättedåligt. Och att jag skulle ringa min pappa. Fast hon bara sa att jag skulle bara gå och sätta mig på min plats och dricka lite vatten.
När han får reaktion, allergireaktion, och samtidigt andningen av det, så det blir stopp. Mm. Så han måste gå igenom, det beror på hur blandningen i maten då. Inom högsta halvtimme, annars kommer han då.
I en skriftlig kommentar säger nuvarande rektor Annika Rinman att hon inte tror att det är maten som har varit problemet under tiden som hon har varit rektor. Hon tror att eleverna av misstag har bytt glas under lunchen och att det är det som har orsakat de allergiska reaktionerna. Nu har man tagit fram en handlingsplan för hur matsituationen för elever med allergier ska hanteras.
Och det var reporter Julia Brandt.
KDs partiledare Ebba Busch Thor uppmanar sina partiföreträdare i landet att rösta nej till att tillåta bönutrop från moskéer. Vi har pratat med Hampus Hagman, riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Göteborg, om vad de tycker om uppmaningen.
Jag håller inte med om det resonemanget. Lämpligheten i bönutrop får ju bedömas från fall till fall i landets byggnadsnämnder. Och jag tycker inte att detta är en nationell fråga, det är en lokal fråga och det måste avgöras på lokal nivå och från fall till fall.
Så säger alltså Hampus Hagman från Kristdemokraterna i Göteborg. Reporter var Filip Ekblad.
Den syntetiska drogen fentanyl räknas idag vara den drog som tar flest liv i Sverige. Niklas Lindroth, som är narkotikasamordnare på polisenheten i Alingsås, menar att problemet är stort i väst men också i resten av landet.
Ja, alltså det är ju som i övriga. Vi har ju ett flertal dödsfall och ett exempel är ju den här 3-åriga flickan som råkade få i sig fentanyl av misstag och avled. Det kom en dom häromdagen i det ärendet och pappan dömdes för vållande till annans död. Så att visst är det ett problem. Det är ett jätteproblem med fentanyl ute i samhället, för just på grund av hur potent det faktiskt är.
Fentanyl är ett kraftigt smärtstillande medel som finns i över 1200 olika varianter. Det här preparatet finns i huvudsak tillgängligt att köpa på internet och säljs av både privatpersoner och företag via det krypterade nätverket Darknet.
Det största problemet med internethandeln är att man ökar tillgängligheten. Och där är ju forskningen ganska så klar, alltså den forskning som gjorts, att ökar man tillgången på någonting Så ökar man också konsumtionen. Och ökar man konsumtionen på någonting som är så pass farligt som fentanyl eller är väldigt lätt att överdosera, så ökar man också dödligheten.
Darknet är en del av den så kallade djupwebben och är en stor del av internet som inte går att hitta via vanliga sökmotorer. Vilket då kräver mer resurser och gör det svårare för polisen att ta fast dem som säljer.
Polisen är ju ansträngd som det är idag med väldigt ansträngt personalläge. Framförallt ute i den akuta verksamheten, men även på spaningsrotlar och på utredningsrotlar är det väldigt hög belastning. Och de här brotten, ska man ju veta, då, är ganska så resurskrävande att utreda.
Och sist där hörde vi polis- och narkotikasamordnare Niklas Lindroth. Reporter var Lisa Bergman.
Och så ska vi prata om valet. Med oss har vi representanter från Sveriges största ungdomsförbund. I studion har vi Andrea Törnestam som är förbundssekreterare i Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. På telefon har vi med oss Benjamin Dosa som är förbundsordförande i Moderaternas ungdomsförbund MUF. Benjamin, kan du beskriva på en minut MUFs hjärtefrågor inför valet?
Ja, inför valet så går vi i val till på ett par olika saker. Framförallt så handlar det om att få integrationsfrågorna att fungera. Se till att de hundratusentals människor som har kommit till Sverige de senaste 10 åren också kommer i arbete, kommer in på arbetsmarknaden och inte blir fast i socialbidrag till exempel. Sen handlar det ju allt mer nu om trygghetsfrågorna. Att se till att unga tjejer och killar också kan känna sig trygga när man tar nattbussen hem från nattklubben till exempel. Också handlar om att försvara valfriheten, att man ska få välja skola själv, att man ska få välja vårdcentral själv. Det tycker vi såklart är väldigt viktigt.
Tack. Andrea, vad är SSUs viktigaste frågor inför valet?
SSUs hjärtefråga handlar om att ge alla unga en rättvis chans och att det inte ska spela någon roll med föräldrarnas bakgrund eller inkomst för hur bra man klarar sig i samhället. Och en sån orättvisa som vi ser och som vi kanske inte pratar tillräckligt mycket om, det är den psykiska ohälsan. Allt fler unga mår dåligt och är stressade, så därför vill vi satsa mer på elevhälsan till exempel och visa att det här är en politisk fråga där politiken kan göra skillnad. Överlag så står SSU för att politiken ska skapa förutsättningar för alla unga att lyckas i livet och att vi ska öka jämlikheten helt enkelt.
Varför är det viktigt att få ungdomar att rösta, Benjamin?
Det är såklart jätteviktigt att unga ska rösta. Framförallt, det är ju en demokrati i Sverige och unga väljare kan ju inte klaga på att saker och ting går i fel riktning om man inte heller tar ansvaret att också gå till vallokalen. Så det är jätteviktigt och har ju både MUF och SSU och alla andra politiska ungdomsförbund ett jättestort ansvar att faktiskt se till att det blir så.
Andrea, vad säger du om saken?
Jag håller med Benjamin, det ansvaret har vi verkligen. Att rösta är både en rättighet och en skyldighet. Mitt bästa argument för att gå och rösta, det är egentligen att det finns mycket saker som man inte kan råda över själv, men som vi kan råda över tillsammans i samhället. Och då är det ens uppgift att använda sin röst i politiken för att visa vad man själv tar ställning för.
Vad ska ni då göra för att få fler unga att rösta? Vad säger du om det, Benjamin?
Nej, vi försöker ju vara på de plattformar och de situationer där vi också träffar unga. Det kan vara i skolor, på universitet men också på gymnasieskolor. Det kan vara på nätet, på Facebook, på Snapchat, olika plattformar där. Det kan vara på festivaler och på olika aktiviteter, på gator och torg för den delen. Så att vi försöker vara där unga människor är. Och därför är det tråkigt att en del kommunpolitiker nu försöker hålla ute MUF, SSU och andra ungdomsförbund borta från gymnasieskolorna till exempel. Så att det är faktiskt ett demokratiskt hinder som vi ser komma upp faktiskt.
Håller du med, Benjamin, Andrea?
Jag håller definitivt med. Skolan ska vara en plats där politiska samtal kan föras. För demokrati handlar om att ta ställning. Och då måste man veta vilka alternativ som finns. Förutom att finnas på alla de här plattformarna, där till exempel studentradion är en sån, så tror jag att det handlar om att visa att politiken gör skillnad i ungas vardag. Alltså visa på de saker som faktiskt gör skillnad om på vilket alternativ du röstar på. Men också peka ut vad är framtidsvisionen. Och i vårt fall handlar det om att peka ut att vi tror att en bättre framtid är mer välfärd och mindre ojämlikhet.
Då tackar vi Andrea Törnestam från SSU och Benjamin Gosa från MUF.
Tack. Då ska vi över till sporten. Svensk elitidrott drabbas hårt av hot och trakasserier. Det visar en ny rapport från Brå. Daniel Eriksson, som är sportsligt ungdomsansvarig, berättar hur Frölunda Hockey till hösten ska starta sin satsning på att utbilda sina spelare, ledare och föräldrar för att minska trakasserierna.
Vi ska påbörja ett projekt här nu till hösten som kommer gå under benämningen En god indian, som kommer innefatta både hot, våld, trakasserier inom många områden såsom sexuell läggning, hudfärg och så vidare.
Anna Jonsson, utredare på Brå, som har studerat otillåten påverkan inom idrotten, förklarar hur och varför undersökningen uppkom.
Den här undersökningen uppkom för att Riksidrottsförbundet ville göra en kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption inom idrotten.
Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, hoppas att undersökningen ska fungera som stöd. Det ska dessutom tas fram riktlinjer för hur den som känner sig trakasserad eller utsatt ska agera. Frölunda Hockey har valt att till hösten starta sin satsning på att utbilda sina spelare, ledare och föräldrar.
För barnen kanske ett ord inte betyder så mycket, men sätter man i ett större perspektiv så är det, får de att förstå vad man egentligen säger. Vare sig det är ett könsord eller ett rasistiskt uttryck eller vad det må vara.
I undersökningen har man intervjuat allt från domare till ledare. Det för att se vem eller vilka som har drabbats hårdast, säger Anna Jonsson.
Man kan drabbas väldigt hårt om man inte får stöd. Och ibland så kanske det till och med finns en kultur där, som gör att man inte pratar om de här sakerna. Så att drabbas hårt, det kan ju vara just det. Att man inte får något stöd när någonting har inträffat. Så att man behåller det här för sig själv.
Daniel har ett tydligt mål för satsningen. Alla ska veta att man jobbar för att förebygga trakasserier.
Och hoppas liksom få lite genomslag på det, att verkligen att alla som är med i vår verksamhet känner till begreppet och vet att vi pratar om det.
Det sa Daniel Eriksson. Reporter var Hanna Bernadsson.
Idag dömdes en man i 20-årsåldern för misshandel och olaga hot efter att ha begått upprepade handlingar mot sin exflickvän. Mannen åtalas för att ha hotat henne med en sax och tagit strypgrepp. Mannen förekommer i belastningsregistret 6 gånger tidigare. Bland annat för en misshandel han dömdes för 2015 som ledde till ungdomsvård med hänsyn till hans unga ålder. Idag hade Göteborgs operahus en lunchkonsert som smakprov på deras nysläppta föreställningsprogram säsongen 2018-2019. Vår reporter pratade med operans kommunikatör Emil Rinsta för att ta reda på hur programmet utformats.
Innanför sceningången på Göteborgs operahus är det liv och rörelse inför den kommande lunchkonserten. Emil Rinsta, en av operahusets kommunikatörer, visar runt bakom kulisserna.
Här är ju då det som kallas för teatergatan. Allt här vi har ju allt i samma hus liksom.
Programmet för operasäsongen 2018-19 släpptes i tisdags. Planerade uppsättningar varierar mellan Disney-musikalen Ringaren i Notre Dame och första delen ur Wagners Ringcykeln.
Det är ju naturligtvis ett digert pussel att lägga. Det är samproduktioner och det är, ska ju vara en bredd i programmet. Liksom. Saker som vi gör helt, som är helt nya uppsättningar till saker som kommer tillbaka, favoriter från förr. Musikaler, det är samproduktioner med andra hus.
Operans konstnärliga ledare Stephen Langridge har ändå försökt att hålla ett sammanhang mellan föreställningarna. Inspirerad av höstens MeToo-rörelse går förhållandet mellan makt och sex som en röd tråd. Exempelvis kan man i Mozarts Figaros bröllop, som har nypremiär i maj 2019, ser kvinnor från alla samhällsklasser förenas för att sätta stopp för greven sexuella trakasserier.
Helt personligen så tycker jag det ska bli väldigt spännande med första sceniska uppsättningen av Richard Wagners Nibelungens ring i Göteborg någonsin. Det är ju ett mastodontprojekt, det är över 15 timmar opera.
Där hörde vi Emil Rinsta och sist en bit ifrån Richard Wagners Ringcykel. Reporter var Christian Ugge.
Och nu över till vädret. I Göteborg är det mulet och nollgradigt. Under eftermiddagen och kvällen kommer temperaturen krypa ner mot en par 3 minusgrader. Imorgon kommer temperaturen ligga på mellan minus 2 och 6 grader med strålande sol under hela dagen. Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon. Dagens producenter var Lukas Andreasson och Emma Glaser. Dagens tekniker var Selina Gleisner. Och vi i studion heter Felicia Dolk.
Och Simon Parenti.